lyfta upp din röst och be till Jesus. Halleluja, bara tacka Fadern, bara prisa Jesus. Halleluja, tacka honom för livet som han har gett dig. Tacka för honom för allt det goda som han har lagt framför dig. Halleluja Jesus, vi prisar dig. Jesus, vi tackar dig, du är helig, du är en helig Fader. Vi tackar dig Fader Gud för att du är underbar i råd. Vi tackar dig för att du är helig över allt annat. Men vi tackar dig för att du också är våran Fader som vi kan komma till Herre utan att skämmas. Utan fruktan Herre kan vi komma fram inför nådens tron och få nåd och hjälp i rätt tid Herre Jesus. Herre, vi tackar dig för denna förmån att få stå mitt i din församling, Herre. Att få prisa dig, att få tacka dig, att få upphöja ditt namn, Herre Jesus. Herre, förnya idag vårt förbund med dig, Herre. Förnya vårt liv tillsammans med dig den här dagen, Herre. Herre, låt det som har varit igentäppt, Herre. Låt det få förlösas, Herre Jesus. Låt det bli liv i vårt innersta, Herre Jesus. Låt det bli kraft från den helige ande, Herre Jesus. Herre, tack för flödet ifrån himmelen. Tack för att vi får bärare av gudomligt liv. Tack för den helige ande som bor på våran insida. Tack för att vi är ett tempel åt den helige ande. Tack för att Gud, du själv bor i oss. Herre, vi prisar dig. Herre, vi tackar dig. Herre, vi lovar dig. Hjälp oss Jesus de dagar vi inte ser det. Hjälp oss ändå att leva i den realiteten, i den verkligheten. Att du bor på vår insida. Herre Jesus, att du har offrat dig själv för oss Herre Jesus, att du har förlåtit våra synder, att du har tvättat oss rena i ditt blod Herre Jesus. Herre, därför kan vi stå inför din tron, därför kan vi vara på väg till ditt rike, därför kan vi leva i ditt rike en dag som den här. Herre, vi prisar dig, Herre, vi lovar dig, Herre, låt ditt pris ständigt vara på våra läppar Herre, i vår mun Herre, vi lovar dig Jesus. Halleluja, 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 bara prisa Jesus. Vi släpper inte dig så där lätt, bara prisa Jesus. Halleluja, bara tacka Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Jesus, vi prisar dig. Vi älskar dig Jesus. Oberoende av våra omständigheter, oberoende av vår sinnesstämning Herre, så tackar vi dig för att det är fullständigt öppet inför nådens tron, Herre. Halleluja. Där får vi gå, Herre, om vi har hela kläder. Där får vi gå om vi har söndriga kläder. Där får vi gå, Herre, oavsett omständigheter. Herre, vi prisar dig. Herre, vi tackar dig. Tack för att du har ställt våra fötter på klippan. Tack för att du har gjort våra steg fasta, Herre. Herre, tack för att du har lagt en banad väg framför oss, Herre, som enskilda och som församling. Herre, vi prisar dig. Herre, vi tackar dig. Herre, tack för de syskon du har satt vid vår sida. Herre, vi prisar dig för ett folk, Herre, som tillhör dig, Herre Jesus, som lovar dig. Herre Jesus, vi prisar dig för att ingenting kan bli församlingen övermäktig. Ingenting kan rå på din kropp, Herre. Herre Jesus, vi ber att du ska bygga på kroppen idag. Du ska uppbygga oss på vår allra heligaste tro, Herre, genom bön i den helige ande. Genom att prisa dig, Herre, i nya tungor, Herre. Halleluja. Halleluja, vi prisar ditt heliga namn. Halleluja, vi tackar dig Jesus. Halleluja. Och allt folket sa? Amen. Varsågod och sitt. Tycker vi ska tacka Jesus med en applåd för våra underbara lovsångare. Ska ni ge dem en applåd? Tack ska ni ha. Det är underbart att få komma till ett färdigt dukat bord. Med människor som har förberett och varit inför Herren och bett för det här mötet och för den här gudstjänsten. Att Guds ande ska få råda. Vi kan aldrig överskatta de som tjänar församlingen på det här sättet. Och det är fantastiskt att få se hur kroppen på det här sättet får komma tillsammans. Trevlig midsommarhelg får jag önska er allesammans. Har du haft det bra? Har du ätit för mycket? Ja, en del kom in här och ojade sig över fulla magar och det är samma här. Jag tycker man inte har gjort någonting annat än ätit grillat kött och grillad korv. Ni vet ju att korven är den finske mannens grönsak, så det gäller att äta ordentligt av den varan. Men det är underbart. Ni vet kanske också att midsommarhelgen är en helg då man speciellt lyfter fram Johannes döparen. Visste ni det? På finska heter det Johannes, och det kommer från Johannes döparen. Om vi lyfter fram den här konstiga, skulle väl Anders Olén skulle ha sagt, filuren som fanns i Israel under den här tiden och som beredde väg för Herren, fast han var iklädd kamelskinn och åt gräshoppor och vildhonungsäng med lite. Så beredde den här mannen väg för Jesus. Så det där ger ju hopp för dig och mig också. Du är ju lite så här konstig kanske, tycker du. Och så här inte ett sägande och kanske ingen bryr sig om dig. Men du kan i ditt liv få vara med och bereda väg för Jesus i andra människors liv. Är det inte fantastiskt? Amen. Annars ska han ta dig till himlen för länge, länge sedan. För han älskar dig så mycket. Så egentligen ska inte han vilja utsätta dig för jordelivets prövningar. Utan han ska ta dig hem till sig redan direkt du blev frälst. Men för att du ska få vara med och bereda väg för Jesus i andra människors liv, så är du fortfarande här. Amen. Amen. Det är bra. Eftersom du har kommit hit på midsommarhelgen, så vill du ju höra en ordentlig predikan, eller hur? Du vill det? Det var bra. Hoppas du har din bibel med dig. Den är bra att ha. Du ska ta med din bibel. Jag har sagt det nu några gånger, så snart får du bakläxan. Ta med dig din bibel. Den är underbar att ha. Tycker du att din bibel är för stor och klumpig, så går du via bookshopen efteråt och så köper du antingen, får jag rekommendera, så är det Svenska Folkbibeln. Men om du tycker om Bibel 2000 får du också köpa den i sån här slimline-version. För vi har båda två i slimline-version, så du kan få köpa en smäckarbibel som du kan ha med dig och som inte tar så mycket plats. Jag förbarmar mig naturligtvis över det, och kanske det är därför du inte har med dig din bibel, eftersom du får också bibelställarna här uppe på skärmen. Ja, men du ska ta med din bibel, så får du dubbelt upp. Vi talar ju här för några helger sedan, den 6:e eller när det nu var, så talar vi om Jesu tillkommelse och att leva med ett eskatologiskt perspektiv. Och många av de liknelser som Jesus, eller berättelser som Jesus framställer när han talar om den yttersta tiden och när han talar om sin tillkommelse, går egentligen ut på att hålla sin lampa brinnande. Ni vet de 10 jungfrurna och de här som skulle göra sig redo för bröllopsmåltiden och sådana saker. Pointen i Jesu berättelse handlar om det, att det är inte bara det att elden ska tändas i mitt liv, utan det är också meningen att min lampa ska hållas brinnande. Amen. Så det är viktigt när vi vandrar som troende, det är en utmaning för oss ibland, så det är viktigt att vi bevarar elden i våra hjärtan. En förebild på det här så finns i Gamla testamentet, i 3 Mosebok 6:12, där det står så här att elden på altaret måste hållas brinnande, den får inte slockna. Och för att elden på altaret ska hållas brinnande, så ska prästerna varje dag lägga ny ved på altaret. Okej? Okay? Och sen lagar man nya offer också på altaret varje dag. Men det här är ju ett, ni vet, när ni eldar med ved, så är det ju så att det börjar brinna, och så brinner det en stund, och så slocknar det. Okej? Okay? Och ska elden hela tiden hållas brinnande, så betyder det att jag varje dag, hela tiden, kontinuerligt, behöver lägga ny ved på elden. Elden slocknar ju inte därför att det var dålig ved jag la på elden. Det kan vara prima björkved med hög värmegrad och så vidare, som värmer och som brinner mycket bra. Men det slocknar efter en tid. Och på samma sätt är det med din och min vandring tillsammans med Jesus. Att kommer det inte ved på elden, så kommer den att bara börja glöda, och efter ett stund så blir det kallt och så slocknar elden. Jesus säger i Lukas 12:49 att jag har kommit för att tända en eld på jorden, och jag önskar att den redan brann. Och sen säger lärjungarna i Lukas 24:32, var inte våra hjärtan brinnande när han talade med oss och uttydde skriften för oss? Så många, många ställen finns det i Bibeln påminnelser om och uppmaningar till att hålla dig brinnande, hålla din låga klar, att inte lägga ditt ljus under käppan och så vidare, utan lysa med det liv som Gud har gett dig. Okej? Okay? För att det där ska få ske, För att den här ska vara en verklighet. Nu talar jag för det först och främst om våra liv som individer. Också för, som församlingen är stor. Men främst som oss som individer. Så måste till ett personligt andaktsliv. Ett personligt, kontinuerligt andaktsliv är en förutsättning för att en kristen människa ska hålla sig brinnande. Det är viktigt att gå på gudstjänsten. Det är viktigt att gå på sammankomster och så vidare. Vi går på olika tillställningar, bönemöten och så här. Men för att det ska fungera i mitt liv så behöver jag ha ett kontinuerligt andaktsliv tillsammans med Gud i mitt personliga liv. Jesus säger ju det, när du ber så gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Okej? Okay? Så att vårt kristna liv, det fungerar inte med automatik. Det fungerar inte på det sättet. Nu har vi konferens. Det var inte midsommarkonferens, men pingstkonferens var det. Men annars var det helt bra. Så nu har vi konferens och ibland är det så att då träffar man människor man aldrig annars träffas. Och träffar oss och blir vi sådana här som sådana ubåtar att vi kommer upp med vårt periskop när det är konferens och så är vi med och så där vidare. Och sen drar vi ner periskopet och så går vi i uläge igen. Och så har inte Gud tänkt sig. Utan Gud har tänkt sig att du ska vara en människa där det finns strömmar av levande vatten. När helst man möter dig så ska man möta en fräsch fläkt ifrån himmelen därför att Guds ande bor i dig. Eller hur? Bor Guds ande i dig? Amen. Det är underbart. Guds ande bor i dig och det kan bli till en ständig källa, någonting som ständigt flödar fram. När man talar om ett personligt andaktsliv, det är varmt idag, tycker jag. Tycker ni det? När man talar om ett personligt andaktsliv så är det inte alltid man får så det jättemycket amen och jättemycket halleluja. Folk tycker att jag nog försöker det där, men det är lite tufft och det är lite tungt när vi talar om disciplin och så vidare. Men meningen är ju inte att du och jag ska som försöka ta oss i kragen och att vi ska försöka klara av någonting. Utan vi ska läsa tillsammans i Romarbrevet. Jag har läst här i Romarbrevet nu igen. Ja. Med jämna mellanrum så kommer jag tillbaka till Romarbrevet. Det är en viktig bok för varenda kristen att komma tillbaka till. Och i Romarbrevet 6 så står det ju de här väldigt kända doptexterna om att vi är begravda med Kristus och eftersom vi är begravda med Kristus så ska vi inte längre leva i det gamla livet utan vi ska leva det nya livet med Kristus. Men eftersom jag sa att vi ska läsa i Bibeln idag så ska vi läsa från Romarbrevet 7. Vi ska läsa stora delar av Romarbrevet 7 och så ska vi se lite grann om våra möjligheter och vad det är som gör att vi kan leva ett fräscht kristet liv eller ett, vad ska jag säga, slocknande kristet liv. Det står så här i Romarbrevet 7 och 1. Eller vet ni inte bröder, jag talar som jag känner lagen, att lagen råder över en människa så länge som hon lever. Så en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död så är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Så har också ni, mina bröder och systrar, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda för att ni ska bära frukt åt Gud. Till så länge vi behärskades av den onda naturen var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna så att vi står i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Här talar Jesus, han talar kanske först och främst till de som känner lagen. Men ni vet mycket väl att det, fast du inte är jude så går det också att komma in under lagen. Paulus säger det, ni som har blivit fria, ni ska inte låta något nytt träldomsok läggas över er. För han går vidare och säger sen längre fram i 7 kapitlet att det är omöjligt att hålla lagen. Om ditt kristna liv består av lagar och paragrafer och saker och ting som du borde göra så kommer ditt kött att revoltera mot det. Det kommer att, det är något som reser sig upp emot det, och det kommer att bli en konflikt och du kommer att förlora. Och så blir, kan ditt kristna liv bli som många människor upplever, att det blir en sån här måsten och borden och skullen och såna här saker, istället för att vara någonting helt annat. Ska vi läsa vidare? Lagens makt att framkalla synd, står det på det här stället. Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, visst inte. Det här visst inte är ett väldigt kraftigt ord som Paulus använder. Mycket kraftigare än det här visst inte på svenska. Jag ska inte säga vad han säger nu, men det är ett kraftuttryck. Så det säger han, lagen är inte synd. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begär hade varit om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfälle och väckte genom budordet all slags begär i mig. Ty utan lag är synden död. Förr levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. För synden grep tillfälle och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig, budordet heligt, rätt och gott. Har det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att det skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den mig död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. Här talar Paulus om lagen. Han talar om lagen, och lagen som säger du ska inte. Lagen som är god, eller hur? Visst är lagen god? Eller hur? Varför tror du lagen fanns? Tror du för att Gud var en sån sadist och ville vara en sån glädjedödare och så att du inte skulle få göra någonting roligt? Nej, lagen är ett instrument som Gud säger att lev inom de här gränserna så kommer ditt liv att vara välsignat. Lev inom de här gränserna, fungera på det här sättet, så kommer ditt liv att bli välsignat. Men eftersom det finns i oss den gamla människan, den syndiga naturen som reser sig upp emot det här, så när min syndiga natur speglas mot lagen, så ser jag att jag lever fel. Eller hur? Så säger man, ja, men Jesus kommer för att ta bort lagen. Ja, om du läser i Bergspredikan, så ser du att när Jesus kommer så skärper han istället lagen. Han säger, det står skrivet, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er att om någon med begärelse ser på sin nästas hustru, så har han begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Så att Jesus gör precis lite som Anders var in på. Jesus tar från att det gäller det yttre, så tar till och med Jesus och säger att till och med motivet blir synd. Till och med motivet blir fel. Och det är, när han är slut med bergspredikan, så suckar nog lärjungarna. Vem kan då bli frälst? Det här är omöjligt. Och det är i princip den punkt som Jesus precis vill bevisa. Att för människan är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Okej? Okay? För människan är det omöjligt att uppfylla lagen. För människan klarar inte av det. Vi ser det i Gamla testamentet. Oavsett vilka profeter som Herren sänder till sitt folk, oavsett hur mycket han försöker, så gör den hela tiden uppror mot det här som Gud vill få in. Och det är samma sak med oss och vårt liv tillsammans med Gud. Om vårt andaktsliv som jag talar om blir en sån här, att nu ska jag göra det här, ska jag vara en god kristen, så ska jag göra det här, så ska jag läsa det här, så ska jag avverka det här och så vidare, så kommer vi in under lagen, och då är det någonting som reser sig upp på insidan av oss, och vi klarar inte av det. Det blir oss en belastning. Det som skulle vara en välsignelse, det blir en belastning. Och då blir det här två sakerna lite grann någonting som blir lite så här, vad ska jag säga, paradoxalt. För alla troende, inklusive dig och mig, eller du och jag, vad heter det? Inklusive du och jag, bra, så heter det. Så vet det att för att bygga upp ett starkt kristet liv, så behöver jag basera det på ordet och bönen. Eller hur? Vet du, om du vet det, så räck upp en hand. Ja. För att bygga upp ett starkt kristet liv, så behöver jag basera det på ordet och bön. Genom ordet och bönen kommer Gud att bygga i mig någonting starkt som gör att jag kan vara med och övervinna världen. Men ändå, Det här bevisar ju att vi inte är så rationella. För ändå så har de flesta av oss, åtminstone från tid till annan, kämpat med de här sakerna. Att vi vill inte hitta tid för ordet, vi vill inte hitta tid för bönen. Så istället så arbetar vi med andra saker. Och så kan de flesta av våra misslyckanden spåras till ett bristfälligt andaktsliv. Håller du med mig? När begår vi synd? När begår vi fel? När begår vi över tramporna? Jo, när vi har slarvat med tiden med Gud. Eller hur? Det där vet varje troende. Och ändå ser man i sina handlingar någonting annat. Och det är precis det som Paulus kommer in på här i andra delen av Romarbrevet 7. Han säger, jag vet då att lagen är andlig. Men så säger han också, jag vet också att jag själv är kötslig, såld till slav under synden. Okej? Okay? Om kristna livet ska vara ett sådant här självförbättringsprogram, om det är meningen att vi ska anstränga oss lite hårdare, tugga lite mera taggtråd till frukost, så blir det nog bra. Så kommer vi i konflikt med Paulus, för han säger, jag vet att jag är kötslig och såld till slav under synden. När säger Paulus det här? Säger han det före eller efter när han har blivit frälst? Det där som jag just gjorde, nu kallades en fråga. Kanske han ville svara. Va? Efter? Vi har en som har förslag efter. Här har vi andra förslag. En förslag, okej. Första, andra, tredje. Såld. Okej, han säger det efter. Kan du tänka att Paulus... Det här är Paulus, han som var i tredje eller fjärde himlen. Han körde så högt upp så han visste inte riktigt hur högt han får. Men han säger, vi vet att lagen är andlig, men jag själv är kötslig, såld till slav under synden. Det här säger Paulus när han befinner sig i samma situation som du och jag befinner oss i idag. Han säger, jag är kötslig, jag är såld till slav under synden. Vad är lösningen? Han kommer till det lite senare. Vi kan läsa vidare där. Han säger att det är... Jag vill göra det goda. Vem vill det? Hur många här vill göra det goda? Har vi någon här som vill göra det onda? Ibland ska jag vilja såna. Det har han sagt. Varenda en av oss vill göra det som är gott. Varenda en av oss kan säga ja och amen till Paulus här. Jag vill göra det goda. Men var och en av oss kan kanske också säga ja till det som Paulus säger. Men ändå ser jag att det onda finns i mig. Ändå ser jag att den här goda förutsatsen som jag hade, det här goda som jag ville göra, det resulterar inte alltid i en god handling, utan det resulterar i någonting som jag skäms över, i någonting som jag kanske får fördömelse för, i någonting som jag inte vill se i mig. Då säger Paulus, då ger jag mitt betyg åt lagen och säger att Gud har rätt i lagen. Gud har rätt att det är i den här ramen som ett framgångsrikt kristet liv ska levas. Lagen, lyssna här nu. Lagen definierar ramarna för ett framgångsrikt kristet liv. Inte gamla förbundet, utan nya förbundet. Lagen beskriver också ramen för hur ett kristet liv ska. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte begära sig till din nästas hustru eller till hans hus eller hans kamel eller hans Volvo eller någonting annat. Och sådana här saker. Lagen definierar det här, hur du ska leva. Men samtidigt säger han där, det finns ett problem. Jag kan inte uppfylla lagen. Okej? Okay? Alltså jag som troende, säger Paulus, jag kan inte uppfylla lagen. Jag försöker, jag har de goda förutsatserna, men det går inte. För jag vet, nu läser vi vers, när vi kan läsa därifrån vi slutar. Vers 15. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill det gör jag inte, men det jag hatar det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag med lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, bor inte någonting gott. Viljan finns hos mig att göra det goda, men jag förmår det inte. Ja, det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Alltså finns den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns i mig. Till mitt inre, i min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Här lägger han fast och säger att det går inte. Det går inte att om jag hamnar under lagen, om jag ska försöka tämja min gamla natur till att underkasta sig Kristi lag, så går det inte. Den gör uppror, och den gör uppror fortfarande, säger han, när han skriver Romarbrevet. Det går inte. Så hur ska jag göra då? Vad finns det för lösning för mig? Och för den som har läst Romarbrevet 6 så inser nog var lösningen finns. För problemet i den här i Romarbrevet 7 så är ju det att hans kött lever. Eller hur? Problemet är att den som ska vara död med Kristus fortfarande lever. Eller hur? Jag menar, den som är död är friad från synden, säger han. Jag menar, ett dött kött, det gör vad det sen från och till. Det är det vi kastar på grillen på midsommarafton. Det gör vad det sen från och till. Men problemet är att köttet är för mycket och lever här. Så han säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Problemet är att vi är alldeles för levande. Så ni brukar säga att vi kristna är så döda. Nej, det är det som är problemet. Kristna är alldeles för levande. I köttet. Det är för mycket som inte har korsfästs med Kristus. Och när du ska ta hela den packningen och lägga den under Kristi lyne, därför att vi vet att det enda fungerande kristna livet, det är där Kristus har herraväldet. Eller hur? Jag menar, där det är konflikter, där det är kris, där det är äktenskapskris och så vidare, där det är kris mellan människor, det är för att det har fått, mitt kött har fått för mycket utrymme. Köttet som kräver sin rätt och köttet som kräver att få bli förstått och så vidare har fått alldeles för mycket utrymme. Det är alldeles för mycket liv i det gamla. Lagen kan inte frälsa. Den framkallar bara upproret som finns i mig och visar att i mig själv finns inte någonting gott. Viljan finns där, men att göra det goda, det förmår jag inte. Så det betyder det att i den mån köttet lever och regerar i mig, i den mån kommer jag att se syndens verk i mitt liv. Oberoende hur mycket jag försöker ta mig i kragen. I den mån jag inte korsfäst med Kristus, så kommer jag att se syndens och dödens verkningar i mitt eget liv. När du hamnar i problem, så är det för att det är saker och ting som inte har fått bli korsfäst. Det betyder inte att om du är död med Kristus så lever du ett liv som en dans på rosor. Det är inte det vi talar om. Men när du hamnar i problem, när du gör fel, så är det synden som bedrar dig genom ditt kött. För Bibeln säger att synden har makt att bedra. Men den har makt att bedra när den har ett fotfäste. Jesus säger nämligen det, att nu kommer denna världens furste, men i mig finns ingenting som tillhör honom. Det finns ingen hållhake för synden i hans liv. Okej? Okay? Jag kan inte nämligen hålla lagen. Det betyder det, nu skriver Paulus då till judarna, först och främst, i det här kapitlet. Eller åtminstone till de som känner lagen. Det ser man på det bibelstället, på det sätt som boken är skriven. Men om vi flyttar över det här till våran kontext. Okay? Till vi som är frikyrkliga, pingstvänner, eller vad du vill kalla dig. Evangelikaler, vilken titel du har på dig. Vi flyttar över till våran kontext. Så är det i princip så här, att vi kan säga så här. Att räddningen för dig är inte mera kunskap om Gud och hans ord. Räddningen för dig, eller det som hjälper dig, är inte hur mycket du vet, hur mycket du kan, eller hur mycket undervisning du har lyssnat till, hur många CD:er som har varit i din CD-spelare, vilket i sig är helt och hållet bra. Men det är inte det som hjälper dig. För att det är inte kunskapen som gör att mitt kristna liv börjar fungera i första hand. Ursäkta mig lite. Utan vad det handlar om, och det är ju hela Romarbrevet 8, vad det handlar om är att anden måste få ett övertag i mitt liv. Eller hur? Anden måste få ett herravälde i mitt liv. De som leds av Guds ande är Guds barn. Okej? Nu talar vi inte bara om ett andedop någon gång i ditt liv, utan vi talar om att vara ledd av Guds ande. Det enda möjligheten för att köttet ska få stryka på foten, det är att anden får ta över i ditt liv. Du är kallad att ledas av anden. Du är kallad att fostras av anden. Du är kallad att helgas av anden. Andens verk i ditt liv är fullständigt avgörande. Ju mer anden verkar i ditt liv, ju mindre problem får du med synden. Ju mer anden verkar i ditt liv, ju mer underbart blir det att leva i ordet. Därför att det är det anden gör. Anden pekar på Jesus och Jesus och ordet är ett, det vet vi. Ju mer anden, här hörde ett av de fantastiska vittnesbörden som vi hörde då Summer Challenge-gänget hade, var det, jag minns inte vem det var, om det var Jonas eller vem det var, som talade om anden mitt i allt, så wow, blev det härligt att be. Tänk att en kristen människa kan uppleva att det är härligt att be. Ja, då är det ju väckelse starkt. Va? Men det är det som anden gör, för det är ju det som vi lyfter ju ofta det här bibelstället ur sin kontext i Rombrevet 8. För det kommer sen, så hjälper anden oss i våran svaghet. Men det finns ju den här kontexten. När hjälper anden dig i din svaghet? Jo, det är när anden får herraväldet. Eller hur? Det är när anden får ta tag i dig och du överlåter dig åt den helige anden. Du överlåter dig åt anden och hans verk i ditt liv. Då får han övertaget och då leder han dig rätt. Då leder han dig in i Guds ord. Då leder han dig in i ett personligt andaktsliv där du sitter och kommunicerar tillsammans med Gud genom din helige ande. Där anden hjälper dig att tala direkt till Gud. Där anden hjälper dig och för dig in i liv tillsammans med Jesus. Det är vad den helige ande gör. Jag lämnar, säger Paulus, han som skrev det här Rombrevet 7 och 8. Jag lämnar det som är bakom mig, säger han. Jag lämnar, förstås det historiskt som är bakom mig. Jag lämnar också mitt gamla liv. Jag sätter det bakom mig. Jag lämnar min kötsliga natur. Jag lämnar det som vill ha rätt. Och jag sträcker mig mot ett liv tillsammans med den helige ande. Amen. Vill du vara brinnande? Ja, då har du inga andra förutsättningar än att hänge dig åt den helige ande. Den helige ande har porträtterats på två sätt i kyrkohistorien. Det är som en duva och det är som en eldslåga. Anden är elden. Det är elden som brinner, det är passionen, det är närheten till Gud. Gemenskap med den helige ande, skriver apostlarna. Det är det som är anden. Det är det som ger värmen, det är det som ger passionen, det är det som ger halleluja. Ja, det är det som ger halleluja. Amen. Kärlekens ande. Amen. Det är det du behöver ha. Du ser det skillnaden. Därför kan Paulus säga då i Romarbrevet 8 och 1. Vi ska inte läsa hela Romarbrevet 8, men han säger så här: så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så säger han, ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Du har kommit in under en annan lag. Du har kommit in under en annan regim, en frihetens lag. En lag som sätter dig fri, som inte säger du måste, du borde, utan som säger du får vandra tillsammans med Jesus. Du får ha gemenskap med världens frälsare. Halleluja. Det är den lagen. För han säger det. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud när han sände sin son som ett syndoffer. Han som till sitt yttre var lik en människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skall, och lyssna här, det var därför jag sa det från början, att lagen kommer att uppfyllas. Det står nämligen så här. Så ska lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Amen. Så du ser att konklusionen blir ett uppfyllande av lagen. Men inte genom att du håller dig till lagen, utan att du håller dig till anden. Eller hur? Att du håller dig till anden kommer att förorsaka ett andens verk i ditt liv som gör dig mer lik Kristus. Och Kristus är lagens uppfyllelse. Amen. Är det förståeligt det här? Amen. Och då kommer du att genom ditt liv tillsammans med Jesus Kristus kommer du att leva i välsignelse. Och du kommer att hålla lagen. Och du kommer att bli ett vittnesbörd för människor runt omkring dig. Och som vi sa här i början, det är den enda orsaken varför du är kvar här. Amen. Genom ett liv med den helige ande, inte på bokstav utan i verkligheten, så kommer du att bli ett Kristusbrev som andra kan läsa av. Amen. Ska vi tacka den helige ande? Kan man göra det? Ja, amen. Han är Gud. Man kan till och med tillbe den helige ande. Han är lite blyg, så han ofta så pekar han på Jesus. Men vi kan också säga tack till den helige ande. Amen. Ska vi resa på oss? Halleluja. Tack Jesus. Jesus, vi prisar dig. Herre, vi tackar dig för samma ande som uppväckte dig från det döda bor i oss. Herre Jesus, vi tackar dig för att den anden gör våra dödliga kroppar levande. Herre Jesus, vi tackar dig för att anden styrker oss, anden hjälper oss i vår bön. Vi vill bara säga tack till dig. Du gode, du dyrbare helige ande. Du som är faderns ande, du som är sanningens ande, du som är livets ande. Herre Jesus, låt den anden påla inom oss. Herre, låt den anden bli som en källa med levande vatten som strömmar i oss, Herre Jesus. Halleluja, vi halleluja, vi tackar dig för att vi den här stunden får tillbe dig. Vi tillber dig Jesus. Vi vill ge dig Jesus våran lovprisning. Vi tackar dig för att du helige ande, du hjälper oss att tillbe Jesus. Halleluja, i den här avslutningen av det här mötet så ska vi tillbe Jesus. Genom den helige ande, Nicolina leder oss under en lovsång. Vi ska be att den helige ande bara tar tag i din sång. Bara tar tag i din ande, i ditt innersta. Så att du får bara tillbe Jesus. Lovsång är bara torftigt utan anden. Lovsång är i det närmaste pinsamt utan den helige ande. Men lovsång i och med och genom den helige ande, det är underbart. Det är förlösande. Det är fantastiskt. Halleluja. Så om du har spärrar, om du tycker att du har låsningar vad det gäller den helige ande, så behöver du inte vara orolig och nervös, utan du bara ger dig åt Jesus. Ge dig åt hans kärlek. Du ska känna hur han lyfter dig, hur han välsignar dig. Halleluja, vi prisar dig. En frihetens lag.